Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag ljudet
för min son en gång. Det var lite hårt.
Var det en sån här stor livslögn?
För honom var det en gigantisk trauma. Han var, tror jag, han var 12 eller 13 när hans första dag på sommarlovet. Och han, på natten så gick jag in i hans rum och så drog jag upp det, hans PC, stationära PC, och så drog jag ut någon viktig sladd där som såg viktig ut. Och nästa dag så, pappa, min dator är trasig! Nej, är det inte? Ja, men då kan jag ge den till min kompis som reparerar datorer, så jag tar med den till kontoret. Sen stod den datorn där hela sommarlovet på kontoret. Pappa, där kom min dator. Ja, alltså, han är ju på semester och han kommer snart. Så att han hade ingen dator på hela sommaren. Och det var, men det var någonstans en lögn som jag känner var viktig för.
När berättade du den för han? Att du är jag?
Inte fan om han har fått reda på det än. Jo, jag tror att jag berättade det för typ i somras eller något där.
Hur gammal är han?
Jag är 19, så det är ett tag sedan.
Vatten under broarna?
Nej, och det var ju en lögn som var liksom för hans eget bästa. Ja. Det var ingen som mådde dåligt av det, utan det var ju bara bra.
En rolig men otroligt elak grej jag hörde var på P3 i det här Christer som gick för många år sedan, där man fick ringa in de olika teman. Och då var det, temat var så här, saker strunt samma, vad man trodde när man var liten eller vad. Men det var den som ringde in och berättade att när han var liten så hade han pratat så otroligt mycket, han var så otroligt pratig. Och det här är ju så otroligt diaboliskt hemskt av hans föräldrar. Men då hade de en gång sagt till honom när han var liten att du vet väl att varje människa bara har ett antal ord?
Nej, vad taskigt. Gud, vad jobbigt.
Jag kommer inte ihåg ifall de, hur den slätades ut sen. Ifall det var så att de bara, nej men vi skojar bara. Eller ifall den fick ligga och pyra där ett tag. Det är en fruktansvärd tanke.
Tusentals kronor i terapikostnader.
Välkomna till avsnitt 111 och en lång intervju med äventyraren Oskar Kihlborg. Sommaruppehållet för Husky blev lite längre än planerat, så det känns oerhört kul att vara tillbaka med ett nytt avsnitt och nya bokningar inför hösten. Jag heter Magnus Holmestad och det här är podcasten Husky. I år görs podcasten Husky i samarbete med Lundhags. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Om man skulle prata med dig, om jag skulle ha en eller flera av dina lärare som du hade under låg- och mellanstadiet. Om jag skulle prata med dem idag och prata om det faktum att Oskar Kihlborg är äventyrare i brist på andra epitet. Vad skulle de säga då?
Det skulle de nog vara ganska... Det skulle de nog inte bli så förvånade över. Jag var nog ganska, ganska rastlös. Jag gillade egentligen aldrig skolan. Jag tyckte det var så här jobbigt.
Vad var det som du inte gillade?
Nej, men att sitta still och massa teori och massa historia. Det var ju så astråkigt. Men sen var det vissa grejer som jag älskade. Och en del, och det är där som inte är så intressant. För några lärare kan ju verkligen fånga en. Och några lärare fångade mig. Medan för andra var ju, jag menar som syslöjds, min syslöjdslärarinna. När jag gick i fan var det, femman eller fyran eller vad det var. Hon var ju så tråkig så klockorna stannade. Och hur kul är det då? Så att jag fick ju, och det är faktiskt min enda etta jag haft i något ämne var i syslöjd. Och det roliga är att mitt första jobb under, som jag fick riktiga jobb, det var på, som på ett skinnmakeri. Mm. Så att det har ju ingenting med verkligheten att göra. Det var bara hon var dum i huvudet. Och det tyckte jag också. Så jag... Men sen var ju andra ämnen som jag tyckte var jätteroliga. Och det var ju, menar, när man kom på gymnasiet, då var ju filosofi och psykologi, var jag ju femma i. Och de var ju, det var ju snarare tvärtom. Jag hade en lärare, jag kommer ihåg, i psykologi. Och jag skrev, alltså jag tyckte det var så intressant hur vi funkar som människor. Så jag hade ju läst på, min mamma, hon var bibliotekarie, så jag hade, hon hade ju lånat hem varenda bok på förfall på bibliotek. Så jag bara läste och plöjde ner. Och sen när jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag fick tillbaks ett prov. För jag hade ju suttit längst av alla och bara skrivit och skrivit och skrivit och skrivit på det här provet. Och sen fick jag tillbaks det där och fick jag ju alla rätt på det här provet. Men med noteringen då, som när hon sträckte över till mig, att hon sa att du Oskar, du kan väl hålla dig till studielitteraturen nästa gång. Och det var så här, fan, hade hon behövt säga det? För det var verkligen liksom en liten lätt smäll på fingrarna där. Att
verkligen uppmuntra eleverna.
Verkligen
tråkigt. Tråkigt. Oskar, du har ett osunt intresse för psykologi, skrev psykologi läraren på provet typ.
Typ. Och det är så här, ja, var ju trist.
Men för du kommer, du har dina föräldrar är akademiker på något sätt.
Ja, min pappa var ju professor i kemi. Och min mamma var hemma tills jag var 15 tror jag. Och då fick hon för sig att hon skulle bli bibliotekarie. Så att en professor i kemi och en bibliotekarie, det är kanske inte så jätteäventyrliga anlag. Men de var ändå så här, det var mycket... Alltså på vår, jag vet inte var jag pratade förut om det, men på vår tid när vi var små, det roliga var ju utomhus. Det fanns ju inget kul inomhus då. För inomhus, då var ju liksom mamma kanske, och så var det en tv som inte började förrän klockan 6. Och när den väl började klockan 6, då var det ju någon sån här vils i pannkakan eller något halvt tråkigt. Utan det roliga var ju utomhus. Man steg ut och träffade kompisar. Och... Idag är det tvärtom. Idag är det roliga inomhus.
Förutom Pokémon Go.
Precis, och jag är så förvånad över, det är genialt, men jag är förvånad över att ingen har kommit på Pokémon Go tidigare. Det här med att koppla ihop virtuella en surfplatta eller telefon med platsfunktioner. Men så idag är det tvärtom. Idag blir man ju underhållen, man träffar kompisar, man kan kolla på vilken film som helst, man kan spela vilket spel som helst inomhus. Medan utomhus är ju knappt någon som är. Och det är trist.
Du ser ett problem med det?
Jag ser ett problem, ja det gör jag. Jag ser ett problem med det i och med att vi blir orörliga. Och att vi inte rör på oss. Att vi sitter, eller barnen sitter still. Och inte rör på sig så mycket. Och därför är Pokémon Go är fantastiskt. Jag var ute i skärgården, ytterskärgården nu. Längst ute i ytterskärgården. Ut mot Klovskär. Och paddlade i somras. Och då var det en jättefin dag. Kom utifrån, österifrån. Och det finns en fin klipphäll där. Man kan dra upp kajaker och sätta upp tältet. Och så kommer tre killar gående över bergen liksom, i 14-årsåldern. Och de stirrar ju ner sina telefoner. Och efter kommer tre yngre bröder som inte har några telefoner. Men de är så här 9 år. Och jag var tvungen att fråga. Var det där Pokémon Go? Så, ja.
Det finns en drake här ute.
Ja, men det var rätt coolt. Men de hade inte hittat några roliga Pokémon Go där ute på Klovskärmen. Men jag tycker det är skitkul.
Förutom det faktum att det inte fanns Netflix och datorer och internet när du växte upp. Vad fick du för relation till naturen? Fick du någon särskild relation till naturen från din uppväxt och dina föräldrar?
Ja, och jag är uppvuxen i Saltsjöbaden utanför Stockholm, vilket är en så mycket natur Så det var ju, Friluftsfrämjandet hade ju sån här skidskola på golfbanan. Och där man åkte, hittade en liten backe där man fick åka ner. Och sen var det ju, vi har en slalombacke där. Och där var ju, ja, mina föräldrar åkte ju aldrig slalom, men de, vi fick åka slalom. Och så var det någon hockeyskola och... Och det var ju någon seglarskola och lite sådär. Sen gillade ju jag själv väldigt mycket att ta cykeln och cykla ut i Erstavikskogen och sätta mig på en stubbe och titta på fåglarna och bara, jag kunde åka ut och bara kolla.
Det intresset, eller det var saker du gjorde helt?
Ja, men det gjorde jag själv, men då är det ju någonstans ändå fått den här, i och med att när man var 2 och 3 år, då var man, hängde man ut och plockade blåbär i skogen. Och då har man ju fått liksom lära sig att skogen var ju, det är inget. Det är ju trevligt och lugnt och fridfullt. Men alltså idag, jag var ute med några gjorde någon grej för utbildningsradion och tv-gruppprogram med några helt fantastiska människor från Kurdistan. Som, ja, men de har i princip aldrig varit ute i skogen. Och de har sagt, wow, kan man gå här? Är det inte farligt? Och det är ju lätt att skratta åt om man är uppvuxen ute med skogen runt knuten. Men för många av dem som inte har varit ute i skogen som små barn, då är jag speciellt, kommer man från andra länder, då kan det ju vara ett ställe där det finns, den här skogen, det är landminer och farliga djur. Och då är det inte så konstigt att man inte sticker ut i skogen frivilligt. Så jag satt och metade, jag kunde hålla på och fiska, jag kunde gå ner till bryggan och satt en hel dag och bara metade fiskar som man, och så det var väl den där natur ja, men jag har alltid gillat naturen.
Men var det då liksom för att du njöt av att vara och ta det lugnt ute i naturen, eller fanns det också de här klassiska äventyrs fantasierna och den typen av
drömmar? Nej, men när jag var, man kan säga upp till någonstans 12 år, 13 år, då var det, då hittade jag ett lugn i naturen. Då var jag mer kanske den här filosofen som satt och metade vid bryggan och funderade.
Lite Thoreau i 12-årsåldern.
Ja, precis. Men sen när jag var 14-15, då var det mera äventyr. Och då, bland annat då, när Johan Lange, som jag klättrade sen rätt mycket med. Och han hade ju läst någon bok om det här med klättring eller vad det var. Och sen tyckte vi var lite för fega, men hans lillebrorsa som jag också umgås med idag en hel del, han fick ju vara med och leka med oss.
Och det har jag faktiskt skrivit ner. Vad blev det av honom? Blev han klättrare sen eller?
Lillebrorsan.
För ni knötte trep runt hans midja och sen skickade upp honom.
Alltså. Rutger, han är brandman idag.
Okay.
Och är väl faktiskt mer äventyrare än vad Johan är idag. Johan, vi var ju klättrade i Himalaya och på Everest och på massa ställen. Och han höll ju på med äventyr. Men Rutger är väl mer, han jobbar ju mer, mycket med äventyr och med sånt idag också. Så att,
ni planterade ett frön när ni tvingade upp honom. Och han bara, nej men jag vill ner, jag är rädd. Och ni bara, jo men kom igen.
Ja, choklad, kex, choklad, här får du. Så det var, han var lättlurad. Som tur var. För att annars hade ju, och höll ju masken där och tyckte det var kul. Annars hade ju vi förmodligen inte börjat klättra.
Utöver Rutger, vad hade du andra annars för förebilder under de här åren när du formades till viss del då, som
jag läste ju såna här, alltså jag kommer ihåg fortfarande någon sån här utnött bok med Thor Heyerdahl och Kon-Tiki. Det var ju jag var helt fascinerad av. Mm. Och det var ju någonstans ett sånt praktäventyr som verkligen var. Alltså det var fullt berättigat. Det var inte som vi håller på idag och konstruerar massa grejer att vi ska paddla sig upp från Visby till Stockholm bara för att samla mikroplaster. Utan det var ju, ja men här var ju en de skulle liksom, ja men kom de ifrån? Var kom de ifrån? Kom de ifrån?
Hade en tes som skulle prova.
Ja men precis, och det var så här. Ja men det var på riktigt, och det var verkligen ett äventyr. Det var och ingen hade gjort det tidigare, och ingen trodde på dem. Och det var under en lång period. Och det var Så det var, och det är fortfarande, jag menar, än idag så är ju både Kon-Tiki och Ra och alla hans äventyr som han höll på med är ju liksom en klass för sig.
Har du sett? Jag har inte sett filmen.
Den är jättebra.
Den är det?
Ja, alltså, den kan gå på Netflix. Den är faktiskt riktigt, riktigt bra. Mm. Och där är ju också Erik, vår svenska, Erik, vad heter han? Erik, undervattensfilmaren som är med. Mm. Och har faktiskt filmat en hel del av de undervattensscener som är med i den filmen. Så det kan man tänka på.
Även hur trogen är den?
Det vet jag inte eftersom jag kommer inte ihåg. Jag har inte läst den här boken på jättelänge. Men jag tror att den är... Och det är att jag för mig att om det inte där är någon samproduktion mellan någon norskt och Hollywood eller vad det nu är. Det ska jag låta vara osagt. Men jag tycker den är väldigt bra.
Men för du, när du blev lite äldre så gjorde du dina första... ändå vad man skulle kunna kalla för äventyr. Du cyklade, du körde några långcyklingar och så. Vad var det som hände? Vad var det som lockade dig? Och hur såg liksom...
Jag tror att i början där nu någonstans runt vid 15-18 års åldern, då var det ju en... Jag tror att då var det så att man hade fått en trygg uppväxt och hade en grundtrygghet, tror jag, som gjorde att man också vågade kliva lite grann längre utanför komfortzonen. Och cyklingen från Rom, jag var 18, det var ju en kul grej, sista sommarlovet, måste göra något roligt. Och det var återigen Johans mormor bodde i Italien och köpte en cykel, varsin cykel, och så cyklade vi hem. Och sen började, efter det så började de här klättring. Vi träffade Micke Röjtersvärd och började åka iväg till, jag tror det första vi gjorde var åka till Galdhøpiggen i Norge, och sen var vi nere i Alperna, och sen var 23 så var vi iväg till Alaska, Mount McKinley, och det är också en ganska kul att titta tillbaka på det, för att vi var ju inte så där supererfarna någon av oss, men hade ändå rätt bra koll på snö och vinter och kyla och så.
Vad fick ni de erfarenheterna ifrån? Tekniken?
Ja, alltså Johan och Micke, de har ju gjort lumpen upp i 22 eller 17, de var med någon sån här jägarförband och slag. Och jag var väl den som kanske var minst erfaren klättermässigt, men vi hade ju liksom, ja, men på den tiden man läste ju böcker och man kollade ju på liksom insöp information. Och sen var det ju bara, sen var det trial and error väldigt mycket. Men på McKinley, det var ju en rätt rolig tur, för det var ju verkligen alltså 3 veckor utan kontakt med omvärlden.
Och då var ni 3 stycken?
Då var ju 3 stycken.
Mm. Vilken mål på våren då? Eller när?
Det var, vi var uppe, vi firade midsommar vet jag, någonstans där uppe. Så det var ju, jag tror att det var i början på juni, kan jag åka till slutet på maj, och sen började vi. Men vi var där och missade, så förmodligen var det... Vi åkte bara på maj någon gång. Och då hade vi tänkt att klättra på Wickersham's Wall först, som är en sån här... Ja, men det är ett ställe som är hemskt. Bara en stor isvägg som bara ramlar ner grejer. Men dessbättre så kom vi på bättre tankar och tog Pioneer Ridge istället. Det vill säga inte exakt hela Pioneer Ridge, för vi började en liten bit upp på den. Men det var ju en väg. Först skulle vi klättra igenom, eller vandra igenom grizzlybjörnar och korsa floder och grejer. Och då hade vi alltså våra ryggsäckar vägde, jag kommer inte ihåg om det var 45 eller 48 kilo. Så att vi kunde inte resa oss själva, utan 2 fick hjälpa den tredje att bara ställa sig upp. Det här var ju första dagarna när vi hade, men vi hade ju käk för 17 dagar. Och bränsle och tält och allt. Så att det var ju, och jag kommer ihåg första dagen då gick alla 3 ryggsäckar sönder. Så vi fick sätta liksom och surra alla ryggsäckar med rep och grejer. Men, men då var vi 23 som sagt, 1988. Men ingen kontakt med omvärlden. Och sen var det grizzlybjörnar och det var jädrar. Och sen höll vi på där på den där ryggen i med kammen. Hela turen tog i 21 dagar. Och maten tog i slut 3 dagar innan toppen. Och det var Jag menar, alltså, hade någon brutit benet där, vad fan hade man gjort då? Det har varit en vecka upp till toppen eller 10 dagar på andra hållet.
Vad fick ni för reaktioner från sådana släkt och vänner när ni drog iväg på sånt?
De fattade ju inte vad vi höll på med.
Nej.
Och det gjorde ju inte knappt vi själva heller. Men ja, det var väl någonstans början på klättringen. Lite sådär. Sen var det ju rätt kul att läsa för sommarnumret av American Alpine Journal. Då var det ju det var rätt roligt att se, för det var ju en vecka efter oss så var det ju en amerikansk expedition som med buller och bång gjorde den här Piney Ridge för första gången sedan 60-talet. Men det stod inte ett ljud om att vi hade varit där en vecka innan. Och det hade ju snöat så mycket så det var ju 2 meter snö på vissa ställen. Så vi hade ju grävt, de hade ju färdiga tältplatser de kom till. Och vi grävde och grävde och grävde och grävde och grävde i 3 veckor i sträck. Och det gick laviner och det grävdes. Men det är rätt kul hur man kan undvika att skriva om att faktiskt vara några glada svenskar där inne. Men det är så i den här världen.
Var ni liksom odödliga då? Eller var ni... Om du försöker sätta dig tillbaka... Om du Oscar 2016 går bredvid Oscar på den tiden. Ja, var ni liksom, är du stolt över... Kunde du säga så här att här agerade vi ändå ansvarsfullt? Eller kan du tänka, nej men hur fan tänkte vi?
Nej, men ja, alltså jag förstår frågan. Men vi var nog inte helt dumma i huvudet, för då hade jag nog inte suttit här idag. Men det var ju alltid så, i alla fall i Micke som min relation, så var det ju alltid så att Micke var ju den som var den galna av oss. Och han drog igen och jag bromsade. Och det var väl därför vi hade en så pass bra relation som funkade helt bra, ett jävligt bra team. Där han var den som fick helt knäppa idéer. Jag menar, när han stod och ska dra upp en skärm uppe på Kebnekaise och jag säger att Micke, det är inte så jävla bra att flyga skärm i bergen när det blåser 17 meter per sekund. Och sen så gick vi till en lite mindre avskild ställe och sen så drog han upp den där och så funkade det inte. Sen, ja. Eller när han simmade först ner på 45 meters djup och fastnade i en trål och sådär. Men vi hade en, det var och det var nog lite grann så också på den tiden att vi var, och Johan var väl någonstans mitt emellan bromsande och drivande där. Men vi var, klart som fan, vi var ju 23 bast odödliga. Och på den tiden så var det ju mera vi garvade då åt typ i Alaska åt de här sourdough expedition, de här riktiga fjäll Alaska guldgrävar gubbarna som körde hundspann och klädda i björnskinsmössa. Vi garvade åt dem för vi tyckte att de var hårda snubbar, men tittar man tillbaks idag på vad vi gjorde då så är det ju väldigt få som skulle ge sig ut i vildmarken utan någon som helst kommunikation med omvärlden. På ett berg som är väldigt, väldigt tufft. Och det var ju inte så att... Alltså klättrar man normalleden på Makille, då är det ju fullt med folk. Men det här var ju på andra sidan berget, så det var ju inte en kotte. Vi såg inte en människa förrän vi kom upp på toppen och ner på andra sidan. Och då undrar ju folk vad vi höll på med. Vad har jag kommit ifrån?
Det har ju hänt en del... Det här kommer vi nog komma in och prata lite mer om, men... Man kan inte låta bli att komma in på det redan nu kanske. För det har ju hänt en del med medielandskapet då och nu. Och man ska tänka, ni var 23. Och man ska tänka era drivkrafter. Vad som lockade. Vad som fick er att göra vissa saker. Lite fördomsfullt så kan vi kanske tänka att... Verkligen inte alla. Men kanske en del. Och kanske ett... typ av bränsle idag för många människor att göra vissa saker, det är att man kan visa upp det, och du kan visa upp det, blir en instant reward, du kan lägga upp bilder, selfies och liksom checka in och jag vet inte allt, medan den tiden, ni försvann iväg och som du sa, folk de visste inte ens vad ni gjorde. Nej. Och ni var utom synhåll i 3 veckor och sen så bara.
Sen kommer jag ihåg när vi kom tillbaks till Anchorage, då ringde vi ju ringde vi ju vi ringde upp till Radio Stockholm. Och det var ju det stora, nyhetstratten på den tiden. Det var ju de som gällde. Och, då, och så intervjuade vi oss på telefon därifrån. Superexotiskt. Och det hade ju alla lyssnat på naturligtvis när jag kom hem sen.
Men var det, blev det liksom, varför gjorde det? Var det för nej, det var fame
inte,
and glory?
Nej, det var absolut inte fame and glory då. Det var inte. Men det kom några år senare. Och det var ju det som var drivkraften på Everest till exempel. För mig åtminstone. Det var ju bekräftelse. Kolla på mig, vad duktig jag är. Det var definitivt en drivkraft då. Men inte så tidigt som 88. Och på den tiden, då var det mer alltså, någonstans se om man klarade av det här och lite så här, alltså, jag vet inte, jag hittar inte orden, men så här pojksträck, lite nästan lite busigt sådär.
Men om man ska ha en, tänkte jag, vågskål, och i den ena vågskålen så har du destinationen och upplevelsen, den vackra naturen, den spektakulära vägen dit eller någonting sånt, och i andra vågskålen så har du kanske bekräftelse eller kanske den, lite som de var inne på, den inre belöningen och vad ska man säga, resan inombords, vad som händer med dig när du utsätter dig för de här grejerna. Vad vägde mest?
Ja, alltså Alaska, McKinley, det är förmodligen fortfarande ett av de vackraste berg jag varit på. Fruktansvärt vackert, gudomligt. Men jag har nog inte riktigt svårt att säga vad drivkraften var där, men det är klart att det var ju, jag tror att det var 50-50 bekräftelse och naturupplevelse på just det berget. Men sen tror jag under några år att bekräftelsebehovet tog över handen. Och det höll ju på hela vägen till under alla de här Himalaya-expeditionerna fram till 96. Och då var ju dels den olyckan med när Rob Hall och Scott Fisher dog på under Everest-tragedin där. Och så blev jag pappa 96. Och då får man ju helt andra prioriteringar. Och helt plötsligt får man ju ansvar för en annan människas liv, vilket förändrar fokus en del. Och sen kom jag på då också i samma veva vad som hade drivit mig på de här Himalaya-expeditionerna. Och det var ju ett bekräftelse. Och det var ju, först tyckte jag att det var lite sådär, men det var lite fult att ha bekräftelse som drivkraft, men sen kom jag på att vi har ju alla bekräftelse och tittar man idag, sen gäller det kanske att få det där att hålla det där behovet i schack, att man inte bara är ute efter bekräftelse, för då blir det lite jobbigt, men det är klart att bekräftelse är en drivkraft som är väl,
ja, och jag ska ju verkligen vara noga med att poängtera att jag ser inget fel i att man skulle ljuga om man ljuger på sig, nej men gud, jag skulle aldrig göra någonting sånt. Det är ju alltid en krydda, och sen så handlar det om olika dosering såklart, och vad som, hur man pushar sig och vad exakt det är du gör liksom. Men att bekräfta sig, det är ju absolut inget fel med det liksom.
Nej, men titta på företeelser som Facebook.
Ja,
om inte precis. Vi alla hade ett jättestort bekräftelsebehov, då hade Facebook överhuvudtaget inte existerat.
Precis.
Så det, nu har man ju fortfarande några kompisar som inte är kvar på, eller som inte har, aldrig har gått ut på Facebook, men de får förhoppningsvis sin bekräftelse på annat sätt. Men bekräftelse är en drivkraft som är viktig, men bara inte blir för, tar över hand. Att vi...
Du har pratat lite grann om, du har jämfört alltså kreativitet och äventyr.
Mm.
Att det är bra en bra äventyrare måste vara väldigt kreativ.
Oj, har jag sagt det?
Jag tror att du pratade om det i ditt sommarprat.
Fan också, kommer inte ihåg. Alltså, då är väl snarare så här med problemlösning, att vara kreativ, att tänka annorlunda, och det är väl det som har genomsyrat mig någonstans i det jag gör och har gjort. För jag ser på mig själv inte som någon som gör exakt vad det som är stöpt i en form och som alla andra gör, men Jag går igång när det är någon som tänker annorlunda helt enkelt och som gör annorlunda grejer. Jag tycker det är skitkul att se. Och det behöver inte alltid lyckas, men att tänka annorlunda. Att inte, jag har väldigt svårt att... Jag beundrar de som sitter i en snabbköpskassa eller på en bankkontor, finns väl inte kvar längre, men som gör såna här monotona arbeten. Jag beundrar det, och jag säger absolut inte ner på det, men jag skulle aldrig klara av det. Jag skulle ruttna efter en halv dag. Och det är en jädra tur att vi är olika som människor. En del gillar att göra det och vill ha sin trygghet. Jag skulle inte gilla det. Utan jag gillar ju att och det är också så att det, alltså jag kan ju fastna i min vardag som äventyrare också. Och säga, men fan, jag äventyrade uppe på Kebnekaise i förrgår. Men för mig så är inte det att gå utanför komfortzonen och vara uppe på Kebnekaise för 711 gången. Så då måste jag själv gå utanför och spränga min egen komfortzon och göra saker och ting som jag kanske tycker verkar läskigt. Och det gjorde jag i juni när jag började gå fallskärmskurs. Och det är ju en sån här skräckblandad förtjusning. Och det här hänger någonstans ihop också med att tänka annorlunda. Och tyvärr så kan det väl ibland bli lite spretigt sådär. Att man, för jag är för nyfiken. Jag älskar att göra massa saker. Dykning och flygning och fäktning och segling och paddling och suppande och allt möjligt.
Av allt du har gjort så är det en röd tråd i många av fallen i alla fall, är att det du gör är potentiellt väldigt farligt. Och det här är också någonting som du pratade om då i ditt sommarprat här, om vad vikten av att skulle lura hjärnan. Kroppen säger en sak, hjärnan säger en annan, och du måste på något sätt försöka, ja, men det här, att le och skratta och försöka få kroppen att tro att ja, men det här är lugnt, du kommer inte dö, det här är lugnt, det här är kul. Är det bara så här bullshit, eller är det någonting som du har tränat upp som du...
Nej, men jag håller på att träna på att inte tänka. Ibland så tänker vi för mycket. Och det är väldigt bra, att vi kan tänka. Men ibland så tänker vi för mycket. Jag menar, det är ju som att hoppa fallskärm, är ett sånt jädra bra exempel på det. Därför att det är ju verkligen skräckblandad förtjusning första gången man sitter i planet och ska hoppa ut. Inte tandemhopp, utan man ska faktiskt själv avgöra utan att sitta fast i någon. Även om man... Första hoppen så har man ju två instruktörer som håller i en. Men du är ju själv. Och du själv tar beslut, fattar beslutet när du ska hoppa ut. Och det är ju verkligen en sån här... logiskt vet jag ju att men det är, jag kommer att överleva. Alltså, tittar man på statistiken så är det ju farligare att... Ja, att åka bil till hoppfältet än att hoppa ut ur ett flygplan på 4000 meters höjd. Men min reptilhjärnan förbereder sig för strid, förbereder sig för att dö. Och det där kan ju påverka själv genom att förändra kroppsspråket. Och som du säger, man ler, man sträcker på ryggen, man försöker fokusera på det som är bra och så vidare. Och det är en teknik som är bra när man coachar andra som ska ut och fira sig ner för en bergväg eller vad man nu ska göra. Och det är ju skillnad på på det vi upplever som fara och det som verkligen är en fara idag. För jag menar, mycket av de här det som vi tror eller upplever som fara idag, det är ju saker och ting som lever kvar sedan flera tusen år tillbaks. Och jag menar, varför är vi rädda för ormar? Det är ju liksom, om man aldrig har blivit biten av en orm så finns det egentligen ingen anledning att vara rädd för en orm. Eller, jag menar, anledningen till att vi är försiktiga med en glödhetsspis, det är för att vi har lärt oss det också. Jag satt en hand på en glödhetsspis och bränt oss, och så kopplar vi det till smärta och obehag, och det är en fantastiskt bra överlevnadsmekanism. Men sen finns det ju så mycket annat som vi inte behöver vara rädda för idag. För det är svårt att dö idag. Bra, lägg dig ute på gatan. Så jag lovar, det kommer en ambulans förr eller senare och plockar upp dig och undrar vad du håller på med.
Men är det viktigt att få göra för din egen skull och för kanske mänskligheten? Är det viktigt att få göra dumma grejer?
Dumma grejer är väl aldrig bra att göra.
Okej, dumma grejer inom citationstecken. Alltså hoppa fallskärm eller klättra en svår vägg eller någonting. Alltså välja den svåra linjen. Är det viktigt att få göra sådana grejer? För att man skulle, om man ska ta någon slags roll av djävulens advokat, så skulle man kunna hävda att det är oansvarigt och du utsätter dig för fara och tänk på dina anhöriga, tänk på dina barn och tänk på...
Ja. Det är lite olika grejer där. Dels om det är viktigt för mänskligheten, var det du sa först? Eller?
Ja, eller åtminstone ur ett samhälleligt perspektiv, ja, eller vad man ska säga.
Ja, men ur samhällets perspektiv så tror jag då har det ju alltid funnits de, och nu säger inte jag att jag är någon som går före i mänskligheten på något sätt, men i mänsklighetens historia så har det, tror jag, alltid funnits folk som inte har gått i de här spåren, utan man har stuckit ut, och det kan vara alltid från vetenskapsmän som gör galna prover och testar en glödlampa 1000 gånger eller vad de håller på med. Att tänka annorlunda där, och det tror jag driver utvecklingen, det tror jag driver mänskligheten. Men att titta på alla stora uppfinningar och allt sånt där, det är inte någon som har suttit mainstream och liksom ritat fram någonting. Det är oftast någon som har kommit på en galen idé eller testat eller något som har gått fel, eller alltså någonting som sticker ut ur mängden. Så där tror jag att, och jag menar, det är en egen teori, vi pratade nu i helgen om det, men att just klättra upp för berg, eller att man vill komma upp på höga kurvor. Jag tror att det där sitter rotat i någonstans i ryggraden. För att komma upp på en höjd, det är både, kan man ju tänka sig, på stenåldern. Det var ju ett sätt att få se omgivningen, se var man var någonstans. Ett sätt att lokalisera vatten, ett sätt att lokalisera föda, ett sätt att klara sig undan fiender. Så där tror jag väl att åtminstone vandra upp på ett bergsknalle är något som jag tror skänker samma oförklarliga glädje eller tillfredsställelse som att sitta och stirra in i en öppen eld. Och det där tror jag de flesta av oss känner igen oss, när vi sitter och tittar in i en öppen eld, så är det någon obeskrivlig känsla av tillfredsställelse som vi får. Och jag tror att den där sitter kvar som stenåldern, där vi stirrade in i den här elden som äntligen började brinna. Då var vi säkra, då var vi trygga, då var vi varma, då höll kunde vi hålla undan de här sabeltandade tigrarna. Och jag tror att det finns mycket annat, och så, ja, nu. Men att själv äventyra för att idag har vi inte det här behovet av att som man hade på Columbus tid, att upptäcka jorden på samma sätt. Och då var det väl mer ett straff än en belöning att få hänga med över Atlanten i en träskuta och hoppas att man kom fram någonstans och inte trillade över kanten. Medan idag så är det ju kanske inte äventyrandet direkt någonting för att vi ska överleva som art. Utan det är kanske snarare där att mycket av äventyrandet handlar om idag har ju blivit att det är oftast en miljökoppling till det, och många som äventyrar idag är ju någonstans moderjordambassadörer och vill ju få upp ögonen på att jordklotet inte mår så himla bra, att vi måste ta lite bättre hänsyn till det.
Och sen så är det ju, alltså själva definitionen av upptäckandet och äventyrandet, det är ju att det är inte någonting som någon gång blir klart och färdigt. Ja, nej, men nu har vi varit på alla toppar.
Nej, precis,
och vi har varit här. Nu kan vi återgå till, eller nu ska alla sitta inne i sina lägenheter och bara matas med tv. Det är inte riktigt så en art funkar. Så.
Nej, och det menar jag absolut inte. Och vi kommer ju förmodligen flytta från den här planeten och hitta nya kolonier och dra vidare. Absolut. Och att säga att det inte finns något mer att upptäcka, det är ju, kommer dröja åtminstone några år tills vi har kommit dit. Och det är bara att titta, det är bara att vara ner och dyka i Östersjön, så finns det ju, ja,
Det finns hur många kundvagnar och cyklar som helst runt där.
Jajamensan, i Rolandsvåsparken. Men jag upptäckte häromdagen att man måste ju ha dyktillstånd för att dyka in i Stockholm. Det visste inte jag.
Du har gjort det en eller två gånger tidigare? Utan tillstånd?
Jag
har
dykt några gånger in i Stockholm just. Men jag visste inte exakt vad området var. Jag visste att man inte fick dyka typ in i Strömmen och sådär.
Ja.
Det gäller ett ganska stort område.
Du brukar ju ta med kompisar och så städar ni på havsbotten.
Ja, precis.
Vad är det mest konstiga du har hittat?
Det var i början. Det var ju inte städning, men det var när jag höll på att ta dyk där, tror jag, med min brorsa. Och han hade inte gjort lumpen. Så han vapenvägrade. Men när vi tog så här, då hittade han en handgranat på botten. Som han plockade upp och som han då tyckte undrade vad det här var. Och jag som då hade gjort lumpen visste ju hur en handgranat såg ut. Tog tag i hans hand och sen la jag tillbaka den där ner på botten. Och sen simmade vi upp därifrån. Det är väl det mest konstiga jag hittat på botten, tror jag. Men annars, även i Rolandsås Riddarfjärden där, badkar och sparkcyklar och en traktorstol hittar vi där. Det finns mycket knäppa grejer.
Ett litet sidospår. Om man kan tänka under alla de här åren då, som du har varit, som började på Denali eller på McKinley och alla saker du gjort. Jag antar att du några gånger har nästan upplevt som att du får ställas till svars, att folk anklagar dig för att ja, men du måste ha någon dödslängtan.
Nej, det känner jag inte.
Inte? Du har aldrig, för jag kan tänka att om man ska titta på, jag vet inte vad, ett svepande ord, debatten, hur den kan gå, vad folk kan tycka om det är någon som gör någonting som sticker ut liksom.
Och jo, men
förstår du vad jag menar? Att du liksom någon gång bara...
Ja, men det är människor som inte riktigt vet vad det handlar om, och då det är klart att de kan tycka det, men det är ju ingen idé att ge sig in i en sån debatt med. Och då har jag nog bara ryckt på axlarna. Men det är klart att det har varit situationer där jag har varit mindre trygga. Helt klart.
Och det har ändå hänt, som du nämnde Rob Hall, som du kände och som du har klättrat med, ja, och som gick bort. Så för ja, du har ändå under de här åren, wow, måste du också liksom ha haft omgivit dig av vänner och människor som du har mött som inte längre finns här, för att
absolut,
de har förolyckats under
sådana
omständigheter. Jag tänkte hur det liksom har, vad gör det med dig och vad har det gjort med,
ja, men då blev vi, för Rob var ju, han var ju en slags mentor i, och när vi var iväg, det var ju, han var ju alltid den som förespråkade säkerheten, och han gjorde aldrig något som var galet eller, utan det var ju, ja, men han tyckte att man skulle ta det säkra för det osäkra. Och på så sätt var ju han en föregångare, eller förebild i det. Så när han själv omkom 96, då tyckte jag att fan, det här var inget bra att hålla på med, det här är för farligt. Och det är klart att det förstärks av att man blir förälder, så tycker man då ska man inte ta så mycket stora risker. Så det var väl, då höll jag väl inte på riktigt så mycket med Himalaya-klättring längre, men då var det mer segling och de här äventyren där höll på. Och då hade jag seglat över Atlanten en gång.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tidigare.
Hur var, apropå filmer och Everest och Rob, den filmen, vad tyckte du om den?
Jag tyckte den var bra, jag tyckte den var jättebra. Den visar ju, alltså, den händelsen där var ju, den var ju så dramatisk, det behövde ju inte dramatiseras så himla mycket, även om det är klart att det blir aningen dramatiskt, men det är ungefär så det går till, eller så det ser ut om man ska klättra. Och jag tycker att rolltolkningarna, allt ifrån från hans fru Jan som var läkare som var med oss till Rob, till Scott Fisher som faktiskt var väldigt, nu framstod han inte speciellt stark i filmen, han framstod ganska svag, men han var ju en fruktansvärt stark klättrare, Scott, grymt stark klättrare, och han var ju precis lika galen. Jag kommer ihåg när vi var på K2 så hade ju de läger nedanför oss, och de hade ju varit nere i Pakistan och Islamabad, det är den enda huvudstaden i världen som jag känner till. Mariana växer ju liksom fritt överallt, liksom i refugierna i rondellerna på gatorna och överallt. Så när det blåste sydliga vindar uppe på, när vi satt i K2s basläger, då var det liksom en sån där doft av Mariana över hela basecamp där från amerikanernas läger. Men då, så han var ju en typisk amerikan och lite galen sådär, men fruktansvärt stark och väldigt liksom sympatisk och duktig klättrare, jätteduktig klättrare. Så att det var, jag tycker det var bra tolkat där. Bra castade och bra rolltolkning.
De här expeditionerna, för det var ju ändå när ni började göra de här Everest och sen Lhotse och de här grejerna, det var ändå ganska stora expeditioner. Hur behövde ni sälja in dem? Blev man liksom någon slags entreprenör då liksom, för att finansiera allting?
Det var ju en jätteprojekt, för där skulle man in med ganska mycket pengar, men Micke och Johan hade ju varit iväg 89 till Everest. Och då hade vi ju träffat, och så hade jag kommit, jag hade ju cyklat upp till basecamp där och varit med, då hade inte jag någon klättring till stan, men jag var med och plåtat och haft, och då, där träffade vi Rob och Gary, och vi träffade Karen Fellerhoff och lite andra, hon var med 89, om Karen var med där, jag minns inte, jag blandar ihop det, skitsamma, vi träffade Rob och Gary som var där med en nyzeeländsk expedition. Då var ju för mig att Alan Burgess var med också, en av Burgess tvillingarna, galna övervintrande sedan 60-talet, och då bestämde vi för att vi skulle göra ett gemensamt försök, och då var vi ju tre från Sverige, två från Nya Zeeland, Karen från USA, Rudy från Belgien och Pete Hiller från Australien. Och det var väl kanske tack vare Pete Hillary var med, vars pappa då, Edmund Hillary, som var först upp på Everest tillsammans med Tenzing. Tack vare Hillarys Pete's kontakter då i Kathmandu så fick vi ett ganska snabbt klättertillstånd där. Och det var ju en stor, det var ju en tävling av vem som skulle bli första svensk upp, för det var ju det. Det andra stora gänget som var i väg 87, de ville ju naturligtvis bli först på toppen. Och Johan förklarade det där, vi skrev på någonstans att det var ungefär som att smita före i systembolagskön, att vi skulle då göra ett nytt försök 1990. Och jag kan ju förstå det, de hade ju jobbat rätt mycket med det där. Och det är klart att Det är lite jobbigt när några små snorungar liksom springer före i kön så där, men det finns ju ingen kö, och det är så. Och det här var väl kanske också en brytpunkt någonstans här med de stora gamla tunga expeditionerna där liksom skulle vara mycket folk och mycket packning och mycket liksom stort och tungt, till att det blev lite smidigt och dynamiskt. Och de här franska soloklättrarna, Marc Bartard och de här som klättrade upp på Everest på 20 timmar och allt vad det var. Det var väl där någonstans det var ju så att man blev lite mindre och smidigare och dynamiska klätterstilar.
Men kändes det viktigt för dig att vara, för du blev då andra svensk upp på Everest. Kändes det viktigt att klippa det liksom?
Att klippa?
Att göra det. Att vara liksom, ni var den.
Ja, det var ju, det är klart som fan att det var en drivkraft att vi skulle komma upp på toppen. Och för mig så var det ju klart som fan en drivkraft att
stärka
komma, axeln
lite
att komma upp överhuvudtaget. Nu var det nog ännu starkare drivkraft hos Micke. Och det var nog tur att han kom först också. För han har nog fan inte haft det lätt. Och han var nummer två och jag var nummer ett. Men återigen här, jag sa någonstans att jag hade aldrig kommit iväg till Mount Everest om det inte var för Micke. Och jag tror aldrig att Micke hade kommit ner från Mount Everest om det inte var för mig. Så det var återigen den här symbiosen att vi liksom, han drog och jag bromsade. Johan var också en lite neutralare pool i det här gänget. Men vi var iväg då. Först var det Everest, sen var det ju 91 var vi på Gashebrum 2 i Pakistan. Och sen var vi iväg på K2 92. Och då gjorde ju Johan också de var uppe på fan, det börjar bli gammal. Hidden Peak eller Broad Peak som ligger precis bredvid K2. Och sen så var jag på Lhotse, då var inte Johan med, utan det var bara Micke och jag som var med på Lhotse.
Men och, som K2, var det fullbordade expeditioner eller var det avbrutna toppförsök? Eller var ni gick
Nej, gick där... ja, vi kom ju inte upp naturligtvis, men där var det... För egen del, jag fick halsfluss och käka penicillin och var uppe på höjd och det var ju inget bra. Och då i den vevan så när jag kom upp till läger på 7-2, där läger 2 tror jag. Så det var en väldigt skum expedition där han som hade expeditions Ricardo som hade expeditionstillståndet var ju från Spanien och han hade två spanjorer med sig. Vi var tre klättrare från Sverige och så var det Rob och Gary. Och det hade ju funkat hur bra som helst. Ända till när Ricardos fru kom upp till basläget. Hon var någon stor radiostjärna i Mexiko. Och då skulle han helt plötsligt visa sin manlighet och börja bestämma massa saker. Och då började han liksom, vet, peka med hela handen och fatta massa konstiga beslut och säga, men det här funkar inte, vad håller du på med? Och sen, så det var ju till slut en konflikt där i basläget som i princip slutade med handgemäng. Vi kunde ju inte liksom låsa in honom i något tält och eftersom vi hade en liaison officer, en sambandsofficer med oss från pakistanska armén som höll koll på att det gick rätt till. Men då kom vi överens om att vi delade upp expeditionen i två delar. Så att ni mexikaner, ni gör som ni vill och Rob och Gary och jag och Johan, eller Micke och Johan och jag, vi klättrar på vårt sätt. Så liksom två vattentäta skott. Så ni bestämmer helt och hållet själva, så bestämmer vi oss själva. Vi får använda samma grejer men ni gör som ni vill. Och i den vevan, det var ju väldigt tragiskt att det skulle bli så. Men vi hade ju alla, jag menar, åker man iväg dit så har man satsat ganska mycket och det var mycket både pengar och tid nedlagt i det här. Och när jag kommer upp då till det här läget och säger till en av de mexikanerna att jag kommer vända tillbaka i morgonbitti för jag är för slut. Jag käkar penicillin och jag är alldeles för svag för att fortsätta klättra. Och då säger han att jag är egentligen, känner mig också väldigt, väldigt svag och trött och kanske borde hänga med dig imorgon. Men sen på morgonen sen så hade den här Ricardo övertalat honom att han skulle fortsätta upp tillsammans med honom. Så jag klättrade ner själv. Och sen på vägen ner så hör jag över radion att det är någonting som har hänt. Och då har den här mexikan fallit 1000 meter och omkommit då. Och det fick ju expeditionen att definitivt tappa styrka och i samma veva så blev Gary höjdsjuk, fick lungödem på 8000 meters höjd när de hade fortsatt upp. Och sen så fick vi ner honom och lyckades få tag på en helikopter som flög ner honom till Skardu. Så det var någonstans en tragisk ett tragiskt slut på den explosionen, samtidigt som du var väldigt glad över att Gary klarade sig. Så.
Jag antar att alla de här små, eller små, men alla de här bitarna det bygger på, och sen så det som hände 96, då blev det liksom, då gick det upp för det, det här att det här måste jag omvärdera, det här.
Ja, dels när någon som är står för säkerhet omkommer, och sen när man, alltså när man blir pappa, det blir helt andra prioriteringar. Då är det inte, då är inte mig det handlar om längre, utan då är det mitt barn eller mina barn det handlar om, vilket är en helt annan fråga. Då tar man inte samma risker. Och det, så det är ganska, ja, det är ganska självklart för mig då att man inte sticker iväg på en Himalaya-expedition så fort man har ett barn som har fötts.
En annan grej, för då tidigt 90-tal, då, jag vet inte, jag har inte benkoll, men då lär väl ha varit när de här kommersiella expeditionerna verkligen börjar ta fart.
Ja, och jag tror att det var Rob och Gary var nog de som var bland de första, tillsammans med Scott, som startade Mount of Madness och Adventure Consultants. Och Rob och Gary drog igång det här, inte 91, men jag tror 92. Att vad då de drog igång på allvar med guide, så kallade guidade expeditioner till Everest.
Om du jämför med, för du har väl ändå varit tillbaks några gånger, tror jag, till Nepal. Bland annat med Robin Trygg.
Ja, just det.
Om du jämför då nu, hur det ser ut, hur da business funkar på berget. Oj,
alltså det är helt sjukt hur det funkar idag på Everest. Det är sånt jädra tryck. Och jag trodde jag hade kommit fram. Alltså jag trodde det var... Alltså när jag kom tillbaka 2011 och såg hur det såg ut i base camp med det är som en gul maskrosäng full av tält över hela basläget. Det är hundratals tält. Och det där är väl, ja, det blir på gott och ont. Det gör ju tyvärr att det, risken ökar när det är mer folk och det kan vara lite farligt. Och det är klart som sjutton att det finns många som är där som inte borde vara där, men så är det väl inom alla idrotter och sporter och äventyr, samtidigt som jag tycker det är kul att det är många som får möjligheten att åka dit och göra en jäkligt häftig resa. Sen är det ju tragiskt när många omkommer, och det är tragiskt när sherpas omkommer, det är tragiskt när det är jordbävningar, och det är trist, men det är, och det kommer bara fortsätta.
Men det tänkte jag som nästa fråga, vad du tror inför framtiden på Everest, den här typen av expeditioner, om det kommer att bromsas eller ifall det kommer...
Alltså Everest är ju alltid Everest, och det kommer alltid vara folk som vill upp på Everest. Det vore bra om åtminstone en del av de här pengarna som det kostar att bestiga Everest går faktiskt till sherpas och går till uppbyggnaden av infrastrukturen. Det är ju väldigt, väldigt korrumperat tyvärr. Och det var ju väldigt stor debatt om de här 16 sherpas som dog för förra våren i isfallet. Och det är ju väldigt trist när det ska drabba sherpas, samtidigt som sherpas... Alltså det har ju hänt mycket i Kumbodalen också, där många har fått det väldigt mycket bättre. Och det finns ordentliga hus och det är ordentligt. Någonstans finns både jobb och det är inte lika skräpigt i Kumbodalen som det är på andra ställen som jag har varit på i Nepal. Så det är både gott och ont. Men framtiden, ja. Så jag snackade med Pete Hiller för ett tag sedan om... Han tyckte man skulle göra som i typ i Chamonix, släpp allting fritt och det ska inte kosta någonting och det ska inte behöva något tillstånd och allt sånt. Och jag vet, det är inte riktigt benägen att hålla med honom. För jag tror att det skulle bli för många knäppskallar som åker dit och omkommer. Samtidigt som jag är inte så mycket för regler, som att förhindra eller att sätta upp regler och, utan... Ja, jag vet inte vad som kommer hända, men jag tror att det kommer väl sakta bli ställas lite mera krav kanske på de som åker dit, jag vet inte. Jag träffade en finländare där som arrogant jävel som väntade. Jag var nere i Ferritje någon dagsmarsch ner från basläget. Finns det en sjukvårdssjukstuga där. Och då var det någon som hade blivit dålig och som skulle flygas ut på helikopter. Så kom den här finnen in och undrade vad hans helikopter var. Och han blev jätteförbannad för att det var någon som skulle åka med hans helikopter. Men den här personen var då sjuk och läkarna sa att sorry, du får vänta. För det här är någon som måste ner direkt till Kathmandu för att få ta ut sjuka. Så jag pratade lite grann med den här filmen och frågade hur var det? Har du varit på Everest? Ja, jag har varit uppe på toppen. Så hur var det? Så här, det var för jävligt. Så. Ja, vad var det då? Nej, men för på ovanför 8000 meter där så hade det var ju någon japan som hade dött. Och hade dragit med sig de fasta repen. Så man var tvungen att koppla ur sig då 15 meter och gå utan rep där uppe. Så han var så dåligt organiserat tyckte han. Och då var jag ju tvungen att säga, jaha vad intressant, när jag var här för 1990, då hade vi inte fasta rep överhuvudtaget över 8000 meters höjd. Och då höll han käft i alla fall. Mm. Men det är lätt att vara kaxig så. Men jag tycker att det är jätteroligt, ju fler som får möjlighet att komma upp på Everest, desto bättre. Sen så måste man ju någonstans behålla seriositeten i det hela, så att det är ingen lek, det är inte något som man bestämmer över, liksom, över några öar att man ska upp på Everest, utan det är seriöst, och framförallt att du riskerar ju andra människors liv när du är där, och om du gör fel saker så riskerar du andra människors liv, och det är ju alltid tråkigt.
Du har ju redan nämnt om då seglat och dykt och på fallskärm och annat. Du är väldigt bred i ditt äventyrande.
Mm. Ja, men det är
varför då?
Det är nog jag.
Nej, men jag rastlöshet.
Ja, det är någon slags rastlöshet som jag tror att som är väl typiskt för mig. Att jag har inte svårt att sitta still, men jag har men jag är för nyfiken. Jag tycker jag kan bli lite rastlös ibland. Jag gillar att prova nya, upptäcka nya saker, nya platser, nya saker, träffa nya människor. Jag tycker det finns det finns så otroligt mycket i livet som är så kul. Som jag vill hinna med innan man dör.
Havet och vatten har ändå någon slags speciell plats för dig.
Ja.
Om du jämför berg och hav, känner du dig tryggare eller otryggare någon annanstans? Eller?
Alltså man är inte så jävla trygg på ett berg i snöstorm, och man är inte så himla trygg i ett hav 40 meter under utan om luften håller på att ta slut. Men det finns ju väldigt mycket likheter. Och jag tror att det finns en läkande kraft och någonting som är nyttigt för oss människor att känna oss som små människor i en stor natur. Det är någonting som jag inte kan förklara, men att vara ute på ett stort öppet hav eller att vara ute i vildmarken uppe på ett högt berg eller stå uppe i svenska fjällen och vara ute liksom i vildmarken, det är någonting som är nyttigt. Jag läste bara för några dagar sedan att det var någon som har till och med forskat på det, att det gör gott. Det finns läkande krafter, att vi mår bra.
Jag tänker att det handlar om att vara ödmjuk också.
Det gör det också, att vara ödmjuk. Men någonstans handlar det också, tror jag, om att vi kommer tillbaka till någon slags ursprung där vi faktiskt kommer ifrån. Att hur mycket storstadsrotter vi än är som springer runt på Stureplan, så har vi ändå ett förflutet ute i naturen. Vi har varit väldigt mycket ute i naturen och har bott i naturen på ett annat sätt än vad vi gör idag. Och det tror jag någonstans kan vara det som gör att vi mår bra, att det är nyttigt att komma ut i naturen. Sen kan man göra det på olika sätt. Det är så lätt att man det behövs ju ganska små medel för att komma ut i naturen, men man kan göra det mer eller mindre komplicerat.
Man kan även åka longboard från Stockholm till Göteborg till exempel.
Det kan man göra.
Vad är för likheter mellan att åka longboard mellan Stockholm och Göteborg och klättra upp på världens högsta berg?
Likheter? bara i flikhet som det nu.
Och det här är alltså det här kommer inte mynna i någon ordvits eller någonting. Från ditt eget perspektiv liksom,
det är nog två helt olika grejer. För Everest var mer bekräftelse och longboarden till Göteborg var mer en sån här stanna upp i livet och fundera. Det var ju någonstans där jag hade avslutat någon lång relation och behövde, precis som Aborigines sina walkabouts, behövde jag en skateabout och funderade lite grann och jag tror att det är viktigt att vi stannar upp ibland och tar tid och funderar på livet och var är vi, vart ska vi och vad har vi varit och hur mår jag och varför då. Det var bra att vara ensam också, att vi inte alltid är tillsammans med andra.
Men för det jag var ute efter också var ju liksom den här, nu blev longboarden bara ett exempel, men du har eller ska även ha de planerna enhjulig också.
Oj,
och paddlas upp. Men det jag är ute efter liksom det här är kanske världens klyscha, men just den här inom citationstecken enkla projektet.
Ja.
Vad har det gemensamt med någonting som är jävligt oenkelt?
Det vet jag inte vad det är gemensamt, men jag gillar ju projekt som är enkla och som är rena och som är klina och som inte är så komplicerade, som alla andra kan göra egentligen. Det gillar jag. Och det gillar jag också att kunna. Jag tycker det är så himla kul om man kan inspirera. Och jag var i någon skola och träffade en liten kille. Han var 12 år. Och han hade lyssnat på det här sommarpratet 14 gånger tror jag. Och då blir det så här, wow. Jag fick liksom en tår i ögat. Kan man inspirera någon i den åldern till att det finns inga begränsningar för vad man kan göra, så blir det lever jag fortfarande på, och det är viktigt för mig att göra, och där ger man sig. Men jag, det där är också samtidigt det där, jag är lite för mycket jante, jag tycker det var fan, jag är urkast på att sälja mig själv, och det finns de som är betydligt bättre på att sälja sig själv som äventyrare eller överhuvudtaget, och det där är någonstans, så är det där, går det hand i hand, att vill man nå ut så måste man sälja sig själv, men det är inte alltid jag vill nå ut, utan ibland vill jag göra såna grejer som långborden, då gör man den själv och så behöver man inte basunera ut det överallt. Och det är väl samma sak med den enhjulingen, men samtidigt finns det något bra syfte vi kan göra med den här enhjulingsfärden, var den nu kommer att hamna någonstans, jag har ingen aning. Kristoffer Björkman,
Dojan,
ja. Vi har, jag måste ringa honom förresten. Vi köpte varsin enhjuling i början på sommaren och nu ska vi åka någonstans. Vi får se vart vi hamnar. Vi har inte riktigt bestämt det.
Han är också en som jag har intervjuat. Och jag har också intervjuat honom och han har intervjuat mig.
Jaha.
I ett avsnitt.
Okay. Ja,
det är som en liten familj. Vad är äventyrarens roll 2016? Ni äventyrare, ni som träffas en gång om året på äventyrarnas riksmöte.
Ja, alltså det finns ju så många olika typer. Alltså jag skulle inte vilja begränsa det till vi äventyrare, för att det finns ju så ofantligt många olika typer av äventyrare. Och jag tycker det är synd om man begränsar det till någon slags snäv skara som hänger på Naturkompaniet och kollar på någon survivalprogram på Discovery. Utan,
men vad är en äventyrare då?
Ja, vad är en äventyrare? Jag skulle säga att ja, det finns säkert någon bra definition på det, men det handlar väl om någonstans om att upptäcka, att utforska. Att en äventyrare förr i världen var ju mera någon som upptäckte världen och upptäckte jordklotet. Det var upptäcktsresande, och idag är det väl kanske inte så mycket upptäcktsresande, utan idag är en äventyrare kanske mera inre äventyr och som utför mera fysiska prestationer och mentala prestationer och spränger de gränserna. Men du kan, och där är ju också gränsen mellan idrott, sport och äventyr också ganska otydlig tycker jag, för jag menar, det kan ju vara. Vi pratade om longboard alldeles nyss, och det är ju definitivt inget äventyr. Det är ju en sport i vissa sammanhang. Och klättring är en sport. fallskärmshoppning är en sport.
Men vad ser du i framtiden då för, om du tänker 5-10 år framåt, vad kommer hända, tror du, liksom trender inom äventyrandet?
Jag tror att det är ganska kul med, jag hatar ju, alltså en hatkärlek till Red Bull som är en dryck som borde förbjudas. Samtidigt som Red Bull har gjort väldigt, väldigt mycket för extremsporten. Och det tycker jag är det enda som är positivt med det. Med det varumärket. Och det är att de har lyft fram, hjälpt till väldigt mycket. Lyft fram tillsammans med GoPro-kameror och liksom hela internet. Och det har gjort att man har lyft fram. Det når ju ut så mycket mer idag. Och man får ju se, förr i världen kunde det vara någon som höll på med saker, med någon galen polack som klättrade någon knäppled i Himalaya som ingen trodde på. Och så undrade man om det verkligen var sant eller inte. Idag så kommer den här videon ut på den här galna polacken
som klättrade. I 360 grader.
I 360 graders reality live-sändning lite dit. Och det gör ju att det blir åtkomligt på det sättet och når ut till mycket fler människor. Men faran med det är också att äventyren tenderar att bli mer och mer spektakulära, att det ska och det är inget fel idé, men nu ska man nästan hoppa ur ett flygplan utan fallskärm och landa i ett nät för att det ska få liksom tillräckligt många tittare och likes och vad det nu är. Och risken är att det blir till slut, så blir det en, för att komma fram i det här mediebruset så måste man göra grejer som är galnare och galnare och galnare. Samtidigt som det är en trend idag med att jag menar, jag kom tillbaka igår från Kebnekaise och det är så mycket folk där uppe så att det är helt underbart. Och det är underbart att se alla människor som är ute i fjällen och härjar. Och det är väl kul om den trenden ökar också. Så jag tror att det kommer gå upp och ner, men jag tror att en del av det extrema äventyrandet kommer bli galnare och galnare, vilket är på gott och ont, det är bra, det är kul att se om det är underhållen på det sättet, samtidigt som jag hoppas att vi vill komma ut mer och mer i naturen, och där behöver vi någonstans hjälp, för har vi, som vi pratade om tidigare, har man inte föräldrar som har visat den vägen ut i naturen eller fått någon annan som har talat om hur man beter sig på sjön och i naturen, så är det svårt att göra det själv.
Och där tangerar ju nästan in på nästa bok. Om du driver ju ett projekt som heter Äventyrsakademin.
Ja.
Vad är det för någonting? Vad är hisspitchen för Äventyrsakademin?
Hisspitchen, ja. Nej, men det är ju en ideell förening som jag har hållit på att dragit igång här, som handlar om att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna utanförskap.
Hur hamnar de hos dig istället?
Ja, det är ju tänkt att då rekryteringen sker via skolor. Och för det är de som känner ungdomarna bäst och har bäst koll på dem. Sen har vi börjat samarbeta med kommun och...
Kommun i singular?
Ja, vi har ju börjat här i Nacka och pratat med Nacka kommun. Och där är ju tänkt att, att man kanske ska komma åt via socialtjänsten och komma åt ungdomar den vägen också som kanske kommer därifrån. Så att, och då det är ju inte någon... Alltså, det är ju lätt att man drar paralleller till värstingresorna. Och då ska vi tillägga att det är inte de här ungdomarna som redan idag går på heroin som går på högstadiet, utan för dem är redan körda. Utan det är någonstans de här ungdomarna som riskerar att hamna i livslångt utanförskap som kostar samhället miljontals kronor. Utan de som vi faktiskt kan fånga upp. Och det kan ju vara ungdomar som är överintelligenta. Som är hemmasittare, som inte går till skolan bara för att det är så fruktansvärt tråkigt. De kan redan allt, så de går inte till skolan för det. Och då hamnar man ju också i ett utanförskap. Det kan vara ungdomar som är mobbade, det kan vara de som har föräldrar som är missbrukare, det kan vara vad som helst. Och de vill ju jag fånga upp någonstans och ge en sätta i ett sammanhang. De får träffa andra kids, göra coola grejer.
Som till exempel?
Ja, men vi hoppar fallskärm och vi isklättrar, vi provar på dyk och vi är ute och seglar, vi är ute och kör mountainbike och gör allt möjligt. Och samtidigt så lyssnar vi på inspirerande föreläsare som berättar om hur det är att segla, kappsegla jorden runt eller bestiga Mount Everest eller springa runt i Spanien eller vara äventyrs, jag tror, expeditionsläkare eller vad det nu må vara. Och vi körde första året här nu under förra året, 2015-2016. Och det föll väldigt väl ut, så vi håller på nu med det projektet.
Vad händer med dig när du sitter där med där och när du ser de här tankarna bakom deras ögon?
Jag lever fortfarande på ett mejl som jag fick från en av föräldrarna till en kille som gick på Äventyrsakademin, där de försökte beskriva vad som hade hänt med honom bara under den här perioden. Och då var det svårt att hålla tillbaka tårarna. Och kan jag bara förändra livet för en person på det sättet, så är det värt varenda minut man lägger ner på det här projektet.
Men det här handlar inte någonting om att du ser dig själv i dem på något vis, eller?
Jag tror att, jo, på något sätt är det någon slags... Jag tittade tillbaka på mitt liv och såg att jag var ingen stjärna. Jag var inte dålig, men jag var ingen stjärna i skolan. Jag var framförallt skoltrött. Tyckte det var tråkigt i skolan, jag hade ingen stimulans. Och det var ingen som... Det var som sagt, som vi sa förut, det var få lärare som lyckades tända min gnista och liksom fick mig. Men jag var skoltrött och det här är ju länge sedan. Men det var ingen i skolan som överhuvudtaget lärde mig att sätta upp mål eller att se framåt eller ha några drömmar om någonting. Utan det var ju bara att man skulle följa en studie. Man skulle korvstoppas med det ena och andra. Det är klart, det här har ju ändrats sedan jag gick i skolan, så att man har ju blivit bättre på att tänka själv och jobba i de banorna och sätta upp mål. Men jag vill också... Jag tror inte att skolan är så bra på att inspirera idag. Och kan jag få ungdomar att dels bli inspirerade av att lyssna på historier, lyssna på berättelser om någon som kanske inte har gått de vanliga vägarna, men och att få prova på att göra saker och ting som de kanske inte trodde de kunde göra, så tror jag att man hjälper ungdomar och stärker deras självkänsla och självförtroende. Och jag menar, är du mobbad och kommer tillbaka till skolan och har hoppat fallskärm, så är skulle jag ha jävligt svårt att mobba någon som har gör sådana coola
grejer. Haha, du har hoppat fallskärm.
Ja, nej, men så skulle man ju kunna tycka det. Så det handlar ju om att någonstans att stärka dem. Och sen finns det finns en väldigt mycket bredd i det hela också. Det är hela integrations... Alltså i många av de expeditioner och äventyr som jag har varit med på, så har ju varit tjejer och killar från olika länder. Och ju större... Ju olika erfarenhet vi har och bakgrund vi har, desto större möjlighet har vi hitta en lösning för att komma förbi ett problem där borta. Så att för mig så är ju olikare vi är, desto bättre är det. Desto större möjligheter har vi att hitta på bra lösningar på problem. Samtidigt som jag vill ju blanda ifrån olika socioekonomiska områden i samhället. Och om du kommer från Djursholm och jag kommer från Jakobsberg och du är en jädra, vad heter det, snobb och jag är en jädra gangster. Om du och jag sitter fast i samma klätterrep, släpper jag taget, då ramlar du ner och dör. Det gör du inte, men det är så det känns för dig i alla fall. Vi har ju både dubbel och trippel säkerhet. Så om du lägger ditt liv i mina händer och jag tar tillvara på det och ser till att du inte ramlar ner och dör, då kommer inte jag vara en gangster längre. Och tvärtom så kommer inte du vara en snobb längre. Utan, och där, här kan man ju faktiskt bygga relationer hos ungdomar på ett sätt som är svårt att skapa någon annanstans, tror jag. Där man är med och går utanför komfortzonen tillsammans på ett sätt som jag inte ser att man gör någon annanstans i samhället idag, som fritidsaktivitet. Och det gäller ju Det gäller ju också, jag menar, idrottsrörelsen är fantastisk, gör jättemycket bra, men det är också väldigt mycket utslagning. Om man delar upp i lag och det blir allvarligt alldeles för tidigt. Det ska delas upp i A-lag och B-lag eller röda och gröna lag när man är 7 år. Men en 7-åring är inte dum. Varför hamnade alla bra spelarna i det blåa laget och alla dåliga i det röda? Och tyvärr, nu håller man ju på, jag säger inte att alla i idrotten är så, men det har varit och är mycket så i idrottsvärlden.
Ja, och sen så blir det också så här, alltså, som du var inne på, socioekonomiskt, det är inte alla föräldrar som har tid, råd eller kapacitet att bry sig, kunna hjälpa till och skjutsa och sådär. Så att det är också ett problem.
Det är ett problem, det är ett problem. Och jag tror att kan man bara slussa ut ungdomar i den här världen och ge dem en öppna en dörr till den här världen, så är det bra. Men, och äventyrsrugbyn är ju inte någon som helst tävling, utan allting är tillsammans. Det är en, och det låter lite halleluja, men det är inte någon som blir utslagen, utan vi ska se till att vi hjälper varandra att ta sig över hinder. Och vissa grejer är du bra på och andra grejer är jag bra på. Och vi har, och det finns anledningar till första, absolut allra första aktiviteten vi gjorde, då skulle vi fira oss ner för en bergväg här i närheten, 15 meter hög, och alla ungdomar, de hoppade ut från den här bergvägen, det var inga problem. Men det var en tjej som tyckte det var lite läskigt, och vi stod länge och jag försökte peppa henne lite lagom sådär, men till slut så sa hon nej, men hon vill inte försöka, utan hon skulle komma upp igen, och det var fine, det var hon som bestämmer. Och så sa hon efteråt att, för vi snackade och om det hade, hur det hade känts, om det var jobbigt. Ja, men då visade det sig att då hade hon som 7-åring ramlat ner för en bergväg. Och hade tyckte det var jättejobbigt. Så att hon var väl kanske den som inte firades hela vägen ner. Men hon var den som hade klarat, gått längst i den här övningen. Så att vi är olika. Vi har olika bakgrund. Vi kommer från olika ställen. Så det går inte, liksom att jämföra oss på det sättet. Vi är olika och vi ska vara olika, och det är nyttigt att vara olika. Och det är någonting som jag vill utnyttja och få ungdomar att säga att, men fan, det är skitbra att vi är olika i gruppen. Att inte alla är strömlinjeformade.
Jag har inte sådär jättemycket mer.
Har du inte?
En fråga från en hemlig beundrare som heter Angie.
Okej.
Om vad din favoritmat är.
Min favoritmat. Bra fråga. Ja, men det är nog färsk torsk.
Mm. Med potäter och ja, en enkel.
Ja, och den absolut bästa färska torsken, det var vi uppe i Lyngen och skulle göra ett. Då var det faktiskt Hasse Bauer som är journalist som skulle skriva ett äventyr om skidåkning och segling i Lyngen där uppe. Och då hade den guiden som vi skulle, det var en grupp vi skulle följa, jag skulle plåta, han skulle skriva. Och Kenneth hade den här båten, underbar värmlänning som ser ut exakt som Seb McKayen. Helt fantastisk människa, han gick runt där på, så fort vi la till i någon liten fiskeläge då. Han kände hälften av byn, och kände han ingen, då lärde han känna alla på en kvart. Han var helt fantastisk. Och pratade sån underbar värmländska. Men vi skulle äta med oss en grupp på den här båten. Men det visade att guiden bröt foten i bastun i Riksgränsen. Så vi blev ensamma, Hasse och jag. Och så vi seglade runt och åkte skidor där. Och näst sista dagen, då tog maten slut. Men då pratade han med fiskarna där. Så ja, men åk ut där. När det blir 50 meter på ekorodet, så slänger ni en pirken där. Så slängde vi i draget och så fick man ju napp på vägen upp. Och de här torskarna var ju...
Det är inte de där små torskarna varför?
Nej, utan vi fick liksom, vi fångade två, och sen får vi tvungen att sluta. För att det har gått 3 minuter och jag har fått 2 fiskar igen. Och de där lagade han till med, och han har fått tag på pepparrot någonstans ifrån, och citron och potatis och ägg och smör. Och de där, alltså den torsken som var en halvtimme gammal, bland det godaste jag någonsin har käkat.
Fotograferingen förresten, har det också varit någonting som har varit med dig länge, liksom, den här estetiska synen på dina omgivningar?
Ja, ända sedan jag var jätteliten, 10 år, så ärvde jag någon gammal Rolleiflex av min morfar. Och då jag höll på att ta bilder mer eller mindre, men jag har jobbat professionellt mer under många år när jag plottade segling.
Just det.
Under 10 års tid, och var med Volvo Ocean Race 3 omgångar och Amerikas Cup och allt sånt där, och plåtade. så har jag ju alltid hållit på att prata. Jag har ju faktiskt läst filmvetenskap på universitetet också. Mm. Så jag har gjort lite filmer och sådär. Och det har ju hängt med ganska mycket. Och jag håller ju på och plåtar en hel del idag också. Även om jag, om det inte är lika mycket. Men jag gör ju lite kommersiella grejer också. Plåtar för lite olika företag.
Av allt du har hunnit med hittills, vad är du mest stolt över?
Mina två barn.
Ja, det är rimligt.
De är coola. Det är häftigt att se två människor växa.
Och nu kommer de få reda på att du själv sladdar ifrån datorerna.
Ja, om jag inte då, Max, förlåt, om jag inte redan har sagt det här så ber jag om ursäkt för att du får veta på den här vägen om det, men de lyssnar aldrig på såna här grejer.
Tar för lång tid.
Ja, det här tar för lång tid. Snapchat går snabbt.
Har du någonting annat du vill tillägga?
Massvis. Men det tror inte jag vi har tid.
Du blir kanske uppföljaren.
Ja, vi kör del två.
Kör del två.
Coolt.
The unrated version. Eller vad heter det? X-rated eller...
Director's cut.
Director's cut. Precis. Tack så jättemycket.
Ja, men tack för att jag äntligen... Jag trodde aldrig jag skulle fråga om jag fick vara med här. Men nu äntligen så blev det...
Nu har du kvalat in till slut.
Vad härligt. Tack.
Husky finns även på Facebook, Instagram och Twitter. Podcasten Husky görs i år i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.